Wie auch Faser.
Jag skulle vilja att vi börjar här med att tillsammans måla fram ett litet montage där vi rör oss tillbaka i tiden. Sven och Alf. Jag tänker att ni två någon gång under kanske sent 80-tal, början av 90-talet var någonstans långt borta i en djungel, kanske på, eller i Afrika någonstans. Ni var där som ett team tillsammans med Stina Marholm och en doktor Piot. Hur gamla var ni då ungefär?
Det är väl en 30 år sedan ungefär. Så Alf var väl kanske 20... 25.
Ja, det är, ja, men som sagt 30 år sedan ungefär, då är jag också 25 där. Vi är rätt så jämngamla. Mm.
Och vad var det ni gjorde där? Jag tänker att det var kanske, förlåt, jag fyller i lite här, men något form av utbrott, tänker jag.
Ja. Ja, men kan det ha varit i samband med en sorts AIDS-forskning, så har någonting annat blossat upp som snabbt har dött på folk mycket mer aggressivt. Så skulle det kunna vara.
Och ni var där då som frivillig, man kan säga ni var unga tidigt i karriären och ni åkte dit som kom liksom, jag tänker att det var forskare från hela världen där, ja. Eller hjälparbetare och så vidare och ett något form av detektivarbete påbörjades där man försökte då lokalisera den här smittan eller viruset och man letade bland djur, för nästan alla virus kom ju från djur. Och man talade med lokalbefolkningen. Och ni blev ju ganska internationellt kända. Ni blev kända i Sverige såklart. Men hur var det? Den som kanske tog mest plats i media var då Alf, tänker jag.
Mm. Jo, nej, men jag tog ju gärna den platsen och jag tänker att Sven hade ju väldigt, tog ju väldigt lätt ett steg tillbaka. Så det lämnade liksom en plats för mig. Jag behövde inte stångas med Sven liksom för att få den platsen.
Ja, Sven är ju väldigt glad för att ta just ett steg tillbaka ur rampljuset och sköta mitt. Och eftersom jag många gånger har idéer inom mig som kanske är kontroversiella. Och samtidigt som jag då är liksom forskar på olika typer av bakterier och virus, så har jag även en väldigt antropologisk ett antropologiskt intresse där jag liksom är intresserad av människors upplevelse av de här fenomenen där som uppstår med det. Och på den här resan var det ju speciellt intressant, för det fanns så otroligt många olika galna stories i ett par västerländska öron. Stories om stora människor som har kommit ner och på något sätt gjort att djuren har blivit förgiftade och liksom alla fåglar av en viss sort plötsligt bara dog och sånt här som kan låta som någonting taget ur någon bibliska text då. Men sånt berättade folk på fullt allvar på vår resa. Och sånt tog jag till mig medans det verkade lite grann som, ja, det var mitt intresse i alla fall att göra det. Och det kanske inte hade setts så väl i akademiska kretsar att fokusera och intressera sig för det.
Men jag tänker så här, kände Alf och Sven varandra innan den här resan? Eller var det en vänskap som uppstod under den här?
Ja, men vi kände väl till varandra, va? Gjorde vi inte det innan?
Jo, men vi kanske under utbildningen har studerat delvis tillsammans, eller vi kanske känner till varandra, men vi kanske lärde känna varandra ordentligt så att säga på den här resan, det här uppdraget.
Det kan ju vara så att vi har varit väldigt, väldigt olika som människor innan och inte hittat några ytor att träffas på under utbildningar och så här. Vi kanske har tillhört samma institution eller att de samarbetar i alla fall på universitetet.
Ja, precis. Mm. Men jag tänker att det här kanske var första gången som visar sig att det ändå finns någonting mellan Alf och Sven, som det är två motsatser som egentligen inte borde funka ihop liksom, men på något sätt så kan det funka karriärmässigt med de här två olika typerna på något sätt, eller hur man ska säga. Jag tänker att Alf var ju inte det minsta intresserad av det här antropologiska, eller han avskydde för det mesta allting som hade med att behöva röra sig ut från hotellet eller vad det var, och försökte helst skippa det och göra efterforskningar på rummet, slippa åka runt på de här skumpiga vägarna ute i djungeln till ingenstans och prata med människor som han inte tänkte så högt om.
Hur såg ni ut på den här tiden? Vad kom vi fram till nu? Är det sent 80-tal eller?
Ja, mitten. Mitten sent. Ja, jag hade ju liksom stuprörsjeans och svart t-shirt. Var väldigt smal och tränad och simmade varje morgon om det fanns möjlighet. Så här, ganska spinkig liksom. Asketiskt lagd liksom.
Alf hade ju mer, han var väl redan satt, lite satt då liksom, inte lika som nu, men han hade väl mer en ganska välfriserad hockeyfrilla.
Vad är det som gör då att kvinnorna dras till Alf?
Ja, men det är nog bara någon så här väldigt tydlig, han lever upp till en maskulin schablon kanske, tillsammans med kvinnor i alla fall, som kanske kan attrahera vissa liksom, eller ja, kanske kan attrahera vissa helt enkelt med en så här enkel maskulin schablon helt enkelt. Ganska okomplicerat, ganska roligt, kanske spännande.
Och att du har lite grann talets förmåga eller något, någon slags social kompetens.
Ja.
Tar plats.
Försöker väl dominera i rummet i alla lägen. Liksom. Lite grann en idag utdaterad alfahanne.
Jag tänker att den här miljön som ni vistades i var ju väldigt så långt ifrån kanske det man är van vid hemma i Sverige och sådär. Men många beskrev det som någon form av Hades miljö där många sjuka människor låg överallt och otrolig fattigdom fick ni erfara och livet i de här vildmarkerna i djungel och liknande miljöer som gör arbetet extra svårt. Men jag tänker ändå att ni gör stora framsteg nere under det här utbrottet. Och vi kan väl klippa från den scenen och hoppa kanske några år framåt då, så att det blir närmare 90-tal, kanske har gått över till 90-tal. Och Alf, du befinner dig på en toalett och du dricker sprit. Och du är fortfarande ung och stilig och sådär, men och du gör dig redo för att gå ut och hålla, eller du kanske till och med ska ta emot ett pris inför någon publik. Och du går ut där på scenen och det är ju ja, alla det är applåder och alla har fått reda precis på att det är du som ska få den här utmärkelsen. Och det är kopplat till det här ni uträttade i Afrika, tänker jag. I publiken sitter Sven och Stina. Stina är ju någon som har alltid sett upp till dig, tänker jag. Ni kanske till och med har haft någon liten, något förhållande möjligtvis.
Ja, nej men precis. Det är möjligt att vi hade det i kanske kopplat till den här eller efter den här turen i Afrika där. Eller under tiden eventuellt liksom.
Precis, men hon sitter där i publiken och tittar på dig, Alf, med sina stora ögon. Och Sven, du sitter också där. Och jag tänker så här, du tittar på Alf, du lyssnar på Alf. Men varför har du alltid ställt upp för Alf?
Men det är så att jag har ju alltid sett Alf som en människa som kompletterar mig. Som tar dem där.
Men borde det inte vara du som står där uppe då och tar emot priset? Det var väl egentligen du som...
Ja.
Egentligen gjorde mest där nere.
Det är väl det är väl kanske så. Men jag är väldigt lojal mot Alf och jag ser ändå honom som en person som kan vara ett ansikte utåt, för jag är livrädd för det. Jag gillar inte alls det. Jag gillar inte att bli intervjuad eller ens göra uttalanden om saker. Men Alf, han stannar kvar. Jag är så långt i det här läget, så är jag så långt ifrån det här som det här priset gäller. Jag är redan flera mil framför. Jag har liksom försvunnit i ny forskning och jag gillar inte alls att prata sånt som har hänt för flera år sedan. Det intresserar mig inte överhuvudtaget. Så jag är tacksam mot Alf, samtidigt som jag givetvis kan tycka att hans personlighet är någonting som jag inte avundar. Men det kan också vara en befrielse att arbeta med människor som man inte måste avundas hela tiden. Så jag ser på Alf och visst, tanken kan slå mig. Vi kanske skulle stått där upp båda två. Men det är ingenting jag längtar efter. Men tanken finns där.
Precis. Applåderna dånar i lokalen. Och hur vad tänker Alf där liksom?
Jo, nej, men det var ju ett väldigt lyckat tal. Flera roliga anekdoter som framkallade skratt och pratade länge och det flöt på jättebra. I slutet av talet så tackar jag alla de som varit med på den här resan. Och sist nämner jag Sven då. Och säger att det hade aldrig gått utan den hjälpen. Och applåderna dånar och Alf känner sig som att det här är precis det han har förväntat sig. Det är precis här han vill vara. Och det är inget mindre än det här duger åt honom.
Om vi då klipper till 2012, torsdagen. Alf, du sitter ju i din bil. Du kan väl, kan du inte bara beskriva Alf lite kort? Kanske först hur han ser ut och sen hur han, vad som går i huvudet på honom.
Ja, ska vi säga, jag Alf sitter i bilen. Alf har ju sitt långa hår, glasögon. Håret är liksom lite rufsigt efter incidenten han var med om nyligen och flykten från källaren. Ja, alltså Alf är ju en ganska kort men en lite kraftig person. Har på sig en skjorta och en rock som han ofta har. Cowboyhatten som han har på sig, den ligger i baksätet. Men Alf, alltså han känner sig ju det var ju en bizarr upplevelse. Han känner att han måste dela med sig av det här till någon. Samtidigt så känner han sig en viss ilska. Han känner sig lite förbannad över att han har hamnat i den här positionen och att han känner både rädsla och förvirring, osäkerhet Och det leder till att mer och mer en känsla av ilska börjar ta över.
Just det. Men du kör bilen nu. Bilen är igång och du...
Ja, bilen är igång och jag kör mot vårdcentralen.
Du kör du snabbt eller långsamt? Du är lite uppe i varv, misstänker jag.
Ja, men precis. Jag kör ju lite hetsigt. Lite snabbare än genom villakvarteret här. Än vad som kanske är lämpligt. Och som sagt, den här... Det är någonting som nästan, det börjar nästan bulta lite grann i huvudet. Och Alf känner sig mer och mer arg. Kanske tankar på Johan som dyker upp mitt i allt liksom. Att Alf hamnade i det här, det beror på Johan. Han svek. Att jag måste göra det här själv nu. Och Sven är ju sjuk.
Har du någon sprit där i bilen?
Nej, det har jag inte. Tyvärr inte. Den tanken, det växer ju också fram en viss, eller tanken dyker upp på den där whisky, den där lilla whiskyn jag tog in i huset, Rosemary Keyers hus. Det som jag fortfarande kan känna. Jag känner lite grann smaken av den.
Ja, jag tänker att du är väldigt sugen på alkohol just nu.
Mm.
Men i samma stund så tonar vårdcentralen upp framför dig. Och din bil åker snabbt fram där på den här lite nu novemberblöta gatan. Du kan se att det är ganska mycket rörelse där framför vårdcentralen. Det är betydligt fler poliser där nu än vad det var när du åkte därifrån. Och det verkar vara som att det är liksom en annan stämning. Det är lite mer upprymt.
Mm. Ja, nej, men det är väl flera polisbilar. Jag kör upp och jag parkerar bilen och vad ser jag? Var är liksom poliserna? Vad är det för?
Du ser att en hel del poliser håller på och försöker ta sig in i den här trailen som du vet tillhör den här H.S. Martin.
Mm.
Där är det ganska mycket, vad ska man säga, det är ganska mycket fokus på den just nu. En hel, sen även journalister som har kanske samlat sig på ett ställe. Sen är det ju även patienter som rör sig och vill ta sig in på vårdcentralen.
Mm.
Du får också känslan av att någonting har liksom hänt där utanför vårdcentralen. Det är lite sådär som att du... Ja, men det är ett annat typ av stim, eller vad man ska säga.
Mm.
Och det är möjligt, Svante Möller, att du ser Alf komma tillbaka också från positionen du sitter där?
Jo, jag känner igen honom. Jag har sett bilder i media.
Han kommer, du ser ju Alf kommer körandes där i en jävla fart. Och typ sladdar upp där framför vårdcentralen.
Ja, jag är ju väldigt pigg på att prata med honom. Faktiskt. Så jag tror jag gör så att jag hoppar ur bilen kvickt. Jag har ju suttit där och iakttagit den här uppståndelsen vid den här baracken som polisen håller på att jobba på.
Mm.
Jag har hunnit skicka ett sms till min hustru där jag skrev: det känns en aning bättre nu. Jag hör av mig senare. Puss.
Mm. Ja, just det.
Men jag hoppar ur min bil och går snabbt mot Alf. Och försöker få kontakt.
Men Alf, du hinner knappt ta dig ur bilen, eller?
Nej, men precis. Jag hinner ju kliva ur bilen och stänga dörren. Och när jag vänder mig om så ser jag ju hur det kommer en liten satt man gående mot mig.
Hej Alf, det är Svante Möller. Ja. Vi har pratat tidigare på telefon.
Ja, jag har inte tid med dig nu. Det är...
Jag såg precis din kollega Sven här bli väldigt, väldigt skadad.
Sa du Sven?
Ja, Sven Opfler.
Jaha, vad fan har hänt med honom då? Hörde du? Du kan ta dina jävla fan journalistknep och...
Nej, men Alf, det är inte så. Utan vi måste börja prata samma språk här. Det är någonting med den här smittan som inte stämmer. Jag såg Sven och du... Han skadade sig själv. Jag vet inte om han kommer överleva.
Vad fan säger du? Sven,
det hände alltså här på precis utanför vårdcentralen.
Vadå? Vad var det som hände?
Nej, jag pratade en stund med Sven och han bara segnade ihop och började svamla och jag ropade på hjälp efter läkare och de kom och då blev han våldsam. Han fick fram någon grej som han stack i sitt öga. Och det blödde oerhört mycket. Nu, de tog in honom.
Helvete också. Ja,
men det här är inte en vanlig sjukdom, va, Alf?
Det är väl klart inte en vanlig sjukdom. Det är väl, då hade vi inte varit här. Då hade vi inte hållit på med det här.
Nej, men det här var... Jag tror inte att det finns någon sjukdom som gör att det blir så här.
Ja, det finns sjukdomar med som leder till agiterade tillstånd, så att säga. Jag tror inte att du...
Ja, men du måste förstå också mitt perspektiv. Jag pratar med folk härifrån och de försvinner eller så dör om jag... Jag tycker inte att det verkar som att ni har kontroll över läget. Och vad händer om det här tar sig utanför Värmland? Har det redan spridit sig?
Du, det här... Vi utför ett väldigt, väldigt viktigt uppdrag här. Allting vi gör är att säkerställa människors säkerhet och se till att spridningen inte ökar. Skriv det i din jävla tidning. Det är sanningen och det är precis så det är.
Men jag tror för att skydda människor från det här så måste ni berätta hur allvarligt det faktiskt är. Så att folk blir försiktiga. Så att de inte går ut på stan. För det här, vi vet för lite, folk vet för lite om det här. Och nu, jag har sett nu på nära håll vad det här handlar om. Jag tycker folk har rätt att få veta det.
Ja, men du du förespråkar ju någonting som är, det är inte vetenskapligt verifierat överhuvudtaget här. Du förespråkar alltså någon form av total nedstängning. Ska allting bara sluta funka, menar du? Ska allting bara sluta upphöra?
Jag vet inte om man ska stänga ner, men folk måste få en chans att vara försiktiga, att de vet vad de riskerar.
Ja, tycker inte du det? Jo, nej, men det vet de, och vi går ut med information om det, om läget, och det är, ja, det är fortfarande så tidigt, så att nej, vet du vad, du får faktiskt ta och lugna ner dig, Svante. Helt enkelt. Du och dina tidningskompisar, ni jag vet vad det är ni är ute efter. Ni är ju bara ute efter rubriker.
Nej men så är det faktiskt inte, Alf. Det, jag tror du vet det också innerst inne. Men ja. Jag tycker att du och jag ska sätta oss ner och prata ut ordentligt, så att jag kan skriva saker som faktiskt stämmer om den här smittan, och att vi kan få ut det till folk.
Ja. Okej. Vi kan säga så här, Svante, om du skriver saker, så länge det kommer från mig och inte någon annanstans ifrån.
Ja, nej, det är visst.
Mm.
Nej, för jag tänker, det är ju, du ska få ge din version av det här. Jag tänker, det är du som vet kanske mest om det här.
Ja,
det är du som ansvarar.
Ja, så är det.
Ja. Precis.
Det är bra. Nej, men då kan vi mötas. Det är ju någonting helt annat än det du gjorde tidigare.
Jag vet inte om jag gjorde så mycket, men men det låter bra. Och när kan vi göra det, nu idag?
Jag måste gå och titta till Sven här och ta reda på vad det är tumultet handlar om. Jag kommer och jag kan prata med dig här om en stund, helt enkelt.
Ja men det är bra. Jag kommer vara på plats här.
Bra.
Ja, tack Alf.
Hej.
Hej.
Ja, och sen tänker jag... Nej, men vi gör så här att vi följer med Sven. Vi kan väl säga så här då, att Sven, eller vad säger jag, Alf, du lyckas ta dig förbi alla människor och in i det här tältet. Jag antar att du sätter på dig skyddsdräkt. Vi snabbspolar det lite grann, och du kommer helt enkelt in på vårdcentralen igen i full mundering, och du märker ju ganska direkt att det är en helt annan stämning här nu än när du lämnade vårdcentralen. På ganska kort tid så har det blivit mycket mer. För det första så ser du inte personal så mycket. Du känns liksom ödsligt när du kommer in där i början, eller i ingången på vårdcentralen. Men du förstår ju ganska snabbt då att när du väl får tag på någon personal, att Sven, han ligger på våning 2 på isolering 3. Och du vet ju att isolering 3 är sista anhalt.
Ja, Alf blir ju ganska omskakad av det här. Jag skyndar mig upp till avdelning 3, helt enkelt. Och går in i salen.
Hur... Beskriv, hur ser det ut, Sven, där du befinner dig?
Ja, egentligen är jag inte i stånd att beskriva det, men det är en ett rektangulärt rum. I den här avdelningen är jag nästan säker på att det här är ett kontor för sjuksköterskor som har utrymts och ställt sin bårar. Så att det står fortfarande skrivbord som har staplats på varandra i en hörna och stolar som är liksom bortskjutna i samma hörna, så att man har gjort liksom plats för sängar. Och där går en hel del sladdar över golvet, för man måste ha koppla in i olika typer av utrustning, respirator och EKG och såna här saker som man kanske behöver få övervaka människor. Så det liksom piper här och där hela tiden. Egentligen så står alla mycket tätare här än vad man egentligen kanske hade gjort på en vanlig sjukhusavdelning. Eftersom man har liksom kört in alla som är i som sista stadiet här. Det är liksom som ett väntrum till döden. Med bara elektroniska pip.
Jag tänker kanske att patienterna i det här rummet, de är egentligen bältade vid sina britsar liksom. Det kanske är någon som vrålar för sitt liv i något hörn liksom, fastspänd.
Ja, jo, men absolut. Det är ju för att i det här stadiet så kan man just har ju ni sett flera gånger nu att det blir någon slags självförvållat destruktivt beteende där man attackerar sina egna, sig själv då, som ögon och mun eller öron och så här. Men frågan är ju om Sven är vaken eller inte.
Jo, men jag är, Sven är nog vaken. Lite så här, jag kämpar ju med någon sorts, kämpar emot det här. Jag är ju liksom bältad i stora såna här tjocka läderbälten, liksom remmar över armar och ben, och jag känner ju att armarna vill ju på något sätt attackera mina, med sig själv. Det är som någon sorts självdestruktivitet som är styrd av någon sorts, vad vet jag, något autonomt nervsystem som inte är något viljestyrt, utan som styrs av kroppen själv. Så att jag liksom ligger där liksom, då rasslar ju de här bältena där som liksom när liksom armarna försöker.
Men du kanske har fått ganska tunga, vad ska man säga, lugnande mediciner. Det hjälper inte så jättebra, men ger man väldigt stora doser så kan det ge viss effekt.
Ja, men det är som en berg-dalbana, att det är precis som att det släpper igenom, den här viljan kommer igenom emellanåt, så sen så bara så blir det lugnt, nästan som ett liksom standby-läge emellanåt.
Precis, och du har ju lite grann, jag tänker att du upplever på något sätt det här rummet, men samtidigt är det som att du hallucinerar, och även ljud, du hör vissa ljud. Det är nästan som att du hör röster, men det är mer som något surr. Det låter som röster som blandas med något slags elektriskt surr.
Ja, men det låter lite grann som röster som gör, som hummar i någon sorts kör. Och det liksom blir någon sorts sprakande av flera olika liksom röster som hummar i någon sorts köraktigt ambient ljud, nästan som någon sorts didgeridoo-aktigt liksom mullrande men ändå sprakande på något sätt.
Vi ska slå här lite grann för ditt öga där till exempel, så du kan väl slå ett constitution test där, gånger 5.
Ja. Constitution gånger 5 har jag 60 och slog jag 42.
Ja, men då klarar du det. Det kommer ta ett tag innan du kan se som vanligt med ditt öga igen. Men du kommer inte bli blind. Men du har skadat det rejält och just nu så har de väl lappat ihop ögat. Så du har väl som en stor...
Stor kompress.
Ja, precis. Som täcker nästan halva ansiktet så här. Mm. Du kan också slå en D6.
Sex.
Ja. Då ökar du din unnatural skill med 6%.
Ja, unnatural skill. Där har vi den. Ja. Ja. Vad är unnatural skill?
Ja, det är egentligen kunskap om det onaturliga.
Ja.
Om och
kunskap och insikt kanske.
Ja, precis. Och Sven, du har ju sett saker nu och upplevt saker som på något sätt har gett dig någon form av inblick eller insikt i det onaturliga.
Ja.
Liksom det som vi kallar då verkligt eller alltså det icke-verkliga, så att säga. Men det är också en skill som du kan använda och slå på och så vidare under spel då. Men som sagt, du, vad säger du till?
Ja, nej, men jag går ju fram till britsen där Sven ligger. När jag ser honom så slår det mig liksom en känsla av, ja, men allt blir jävligt rädd liksom när han ser Sven i det här tillståndet och så allvarligt sjuk. En rädsla som liksom går ganska djupt på något sätt. Det är ändå en person som Alf har känt nästan halva sitt liv. Och på något sätt betyder han väl, han betyder mycket för Alf, även om Alf kanske inte själv riktigt är medveten om det. Men jag går fram och lutar mig fram mot dig och säger:
Sven. Du har ju nu den här skyddsdräkten på dig, så du har ju någon slags...
Precis, just det. Ja, men jag lutar mig över dig och säger: Sven, kan du höra mig? Det är Alf.
Jag är helt svettig. Liksom jag sliter ju sliter i armarna som är fastbältade liksom, och skakar så här och andas häftigt. Och jag tittar upp och stammar så här: Malene, förlåt, säger jag, bara stirrar rakt in i den här masken där. Förlåt, jag kom aldrig på, jag hann aldrig hem till Lovas födelsedag, säger jag liksom, och sen liksom bara blundar jag igen och så skakar och försöker liksom slita mig loss.
Nej, Sven, det är Alf. Alf, du måste lyssna. Du måste försöka. Sven.
Jag tittar upp igen och så ser jag liksom förvånat med det ögat som jag fortfarande har kvar. Liksom tittar liksom in så där märkligt, förunderligt på in i i dräkten där, i visiret. Och säger: Alf. Alf. Och sen så fattar jag liksom att det är kanske Alf. Liksom. Jag kommer liksom lite grann tillbaka. Så Alf, Alf, Alf. Släpp loss mig härifrån, Alf.
Nej, nej. Sven.
Alf, Alf, lossa de här.
Ja, nej, det kan jag inte göra. Du, det ser inte bra ut här. Helvete, Sven.
Jag bara rycker vidare liksom i det här. Alf, du måste göra. Vi har massor att göra. Jag vet, nu vet jag vad det är. Vet jag. Jag löste. Jag löste, Alf.
Vad menar du?
Jag löste.
Menar du Harudo?
Harudo.
Ja, du.
Ja, ja. Harudo. Harudo, ja. Är han kvar på jag liksom bara, det bara snurrar nu i mitt huvud. Alf, du måste ge dem elektricitet. Det är el. Du måste ge dem el, Alf. Du måste ge dem el.
Ja, just det här.
El, Alf. Du, koppla dem till elektriciteten. Ge dem el.
Koppla dem till elektriciteten. Ja, jag känner lite grann att det här är ju en det här kan ju vara en sjuk hjärnas förvirrade tillstånd som säger det här liksom. Men jag vet ju också att Sven körde ju iväg Harudo till det där stället, den där elcentralen eller vad det var. Så jag säger till Sven, du. Håll. Ta det lite lugnt här. Försök att lugna ner dig lite bara. Så ska jag ska kolla upp. Jag ska kolla upp det här. Okej? Okej. Och så skyndar jag därifrån och går till jag letar upp någon i personalen och frågar om Harudo finns kvar på avdelningen. Det är någon där som tittar på mig förvånat och säger att nej, men han tog ju Sven tog ju ut honom ur avdelningen. Och då ber jag den jag ber honom i personalen där att han ska göra samma sak med Sven som de gjorde för Harudo, att de ska omedelbart få tag på en fixat en ambulans. Kör iväg honom till elcentralen. Och gör det nu.
Slå ett intelligenstest också.
Ja. 35. Och jag har 55.
Ja, men du absolut, du tänker ju att det kanske vore bra att köra dit Sven också, men samtidigt så kanske det finns en mycket närmare lösning.
Mm.
Till exempel så vart kan man få el någonstans? Hur använder man el inom läkarvården?
Ja, förutom med hjärtstartare såklart, annars så använder det ju till medicinsk utrustning i övrigt, men ja, hjärtstartare eller elchocksbehandling. Det är ju klart, ja. Det är ju en snabbare det är ju en snabbare väg att gå faktiskt, även om den låt känns ja.
Men medans Alf funderar över detta så klipper vi där, tycker jag.